Justitier och ADHD. Tack för att vi fick komma.
Tack för att ni kom hit.
Vi tänkte börja med en ganska öppen fråga. Vem är du?
Jag är en 66-årig jurist från Östergötland, född i Kisa, gått gymnasiet i Linköping, kom till Uppsala 71 och gjorde militärtjänst här, och sen började plugga 72, och sen har jag gått domarkarriären, kan man väl säga, tills jag blev lagstiftare och justitiekansler och så småningom justitieråd.
Var känner man igen dig ifrån?
Från den breda allmänheten känner väl inte igen mig, men lite grann blev det ju i medierna när jag var JK under åren 2001-2009, och så har det varit de senaste åren från 2012 till 2015, får man väl säga, då det har varit mycket debatt om kvickärendet där jag har varit med.
Spännande. Vi kommer komma in på det lite senare. Men hur var din uppväxt då?
Ja, det var en väldigt trygg uppväxt i ett litet samhälle på ungefär 4-5 tusen invånare, Kisa. Och kul på alla möjliga sätt. Mycket idrott, mycket lek, mycket kärleksfull omgivning. Mm. Väldigt bra. Har man fått förstå nu efteråt alltså hur bra det var? Det är inte alla som har en sån fin uppväxt, men det hade jag. Jag trodde att världen var sån. Den var god.
Mm. Ja. Men var det någonting som du insåg alltså efteråt, när du kunde se jämfört med hur andra hade vuxit upp, eller kunde du uppskatta det då när du hade det där?
Man tänkte inte på det då när man var barn, va? Så tänkte så här är det att vara barn. Och så småningom förstod man ju att alla barn inte hade haft en uppväxt av det slaget, och det kunde man väl i för sig se ibland då också, att en del barn hade det sämre hemma. Men så småningom har man ju lärt sig, genom vad man har läst och hört på alla möjliga sätt, att det är verkligen inte allomgivet att ha en lycklig barndom. Mm. Utan tvärtom ska man vara väldigt glad för att man hörde till dem som fick det.
Men du flyttade till Uppsala 71. Ja. Och gjorde militär.
Ja, militärtjänst.
Hur var det då?
Jo, det var jättebra. Det var arméns tolkskola, så jag lärde mig ryska och jobbade stenhårt. Det var väl nästan det år i hela mitt liv som jag har jobbat hårdast. Mm. För då var det alltså stenhårt arbete med att läsa in ryska från noll till att kunna bli tolk, så att säga. Så det var ju väldigt, väldigt utmanande, och en elitistisk omgivning där alla var superbra då på språk, så att man fick verkligen kämpa för att hänga med. Det var jättekul.
Men då lär man sig, då lärde du ryska på ett år.
Då var det ryska.
Varför ryska?
Alltså då var det ju så att skulle man försvara sig mot någon tänkbar fiende, så var det mot Sovjetunionen på den tiden. Va? Det var det hot som fanns mot landet, sades det nog ganska allmänt. Och världen var ju uppdelad då på väst och öst på ett annat sätt än det är nu. Och öst, det var kommunistländerna med Sovjetunionen i spetsen, och då var det ryska man skulle kunna, för skulle det bli krig så skulle det nog bli med dem alltså. Nu läser de ju på tolkskolan återigen ryska, men också arabiska och persiska, farsi, lite varianter av det. Så man tänker ju lite grann, vem kan det tänkas bli aktuellt att prata med i ett tänkbart krig, så vem kan man behöva tolka från, och då var det bara ryska det handlade om.
Och har du fått använda ryskan någonting då?
Ja, lite grann. Inte så särskilt mycket. Men jag har ju rest lite grann i Ryssland och andra länder med anknytning till Ryssland. Och använt det lite grann. Men man får väl säga att det blev ju inget krig som tur var. Mm. Så att man fick ju inte användning för det på det sättet. Men det var ju himla kul att lära sig ett fantastiskt fint språk. Och roligt att ha den basen. Så att om det verkligen skulle behövas så kan man ju plocka fram det igen.
Jag har sett att du har skrivit ganska mycket om resor på din hemsida och så. Jag förstår att du reser mycket.
Ja, alltså vi gör en skaplig resa varje år, varje sommar, och sen dessutom lite mindre resor. Så det är något jag gillar. Vi har sån här listor där vi ska göra den och den resan, så att vi kompletterar våra kunskaper om världen. Både i Sverige och Europa och utanför. Så vi försöker komma till så många ställen som möjligt, kan man säga.
Jag läste det på din hemsida, så var vi båda in och läste dina söndagsbetraktelser.
Mm.
Och läste just att du skriver att du själv är en avprickare och en avlistare. Nej,
jag för listor och jag är en avprickare, det har jag alltid varit.
Är du det även i din, alltså, i rollen som domare?
På så sätt att jag gärna skriver promemorier där jag sätter mig och bockar av att jag har gjort alla de här grejerna nu. Och på något sätt, det är ett sätt för mig att strukturera saker och ting. Det här får jag inte glömma.
Mm.
Och då prickar jag av. Så på det sättet kan man säga det. Jag har den sortens sätt att ha ordning på min tillvaro.
Ja, vad skönt.
Ja.
Jag tänkte fråga lite, jag läste någonstans att du har en bakgrund i SSU.
Ja, jag var med i SSU i ett par år.
Hur kommer det sig att det inte blev politik?
Nej, det var aldrig aktuellt faktiskt. Alltså, jag hamnade i SSU utan att vara riktigt politiskt medveten. Först var jag med i konservativ skolungdom, som var det dåvarande högerpartiet. Och sen så gick jag över till liberal skolungdom, alltså steg åt vänster. Och sen gick jag över till SSU, och det handlade väl lite grann om egentligen att jag var i USA ett år mellan 68 och 69. Och fick försvara Sverige så mycket så att jag blev nästan indoktrinerad mig själv med att det var väldigt bra att ha en socialdemokratisk tillvaro och socialdemokratiskt samhälle. Men kände också att när jag försvarade det så kändes det rätt mot det som är ganska mycket tuffare för människor, det amerikanska samhället. Va? Så att, men sen, allt eftersom åren gick, så då insåg jag ju att man måste stå alldeles fri i sitt politiska tänkande, och det passar inte mig alls att vara begränsad av partiramen. Så det hade aldrig varit aktuellt för mig att bli politiker. Men det var ett sätt att få utlopp för sina intressen av samhället på den tiden. Men idag är jag politisk vilde på så sätt att jag röstar på nästan alla partier, beroende på vilket jag tycker är bäst just nu. Va? Och beroende på vilka personer som finns i ledningen och sådär lite grann också. Mm.
Den här relationen av politik och juridik, du som har varit med i spelat mycket längre än vi varit med. Hur ser du på det? Just den här relationen kring de två väldigt olika men ändå lika liksom, komponenter i vårt samhälle, politik och juridik. Hur, finns det någon relation mellan dem, eller ska de bara vara två motpoler och det är farligt att man blandar?
Ja, men det ska absolut vara ett växelspel. Juridiken är ju, som många säger, ett slags samhällets smörjmedel. Vi är samhällsingenjörer, vi är jurister. Mm. Det är politikerna som, ja, folket har gett politikerna ett uppdrag. Det är folket som bestämmer hur det ska vara i samhället. Det är politikerna som då fattar de formella besluten åt folket, och sen är det vi jurister som ser till att det blir som politikerna, det vill säga folket, vill ha det, kan man säga. Och vi hanterar rättsstat delen utav det, och vi ser till att samhället fungerar med inom de ramar som vi har. Så att där finns en alldeles bestämd koppling och ett alldeles bestämt utbyte mellan oss och dem. Och många gånger kan man ju som jurist känna att jag tycker att det borde vara så här inom min värld, ja, då är det lite politik, va? Så juristpolitik eller rättspolitik, som vi säger, det är ju en del av politiken, och en del av politiken som vi jurister har anledning att ge sig in i, helt enkelt.
Kommer du ihåg något tillfälle när du har känt att politikerna har stiftat en lag på ett sätt, och att när ni ska tolka det de har skrivit så blir tolkning, alltså effekten av det blir någonting annat än vad politikerna kanske hade så här med avsikt för?
Alltså, så kan det bli ibland. Jag är dålig på att komma ihåg exempel, men att det kan bli på det sättet ibland när man känner att det som står i lagstiftningsprodukten verkar inte riktigt genomtänkt. Alltså, ska man gå på ändamålsskäl och tillämpa lagen på ett sätt som är klokt och bra, så kan man inte riktigt göra så som politikerna har tänkt genom det de har skrivit. Nu blev det här inget exempel, utan det blev mest blurr, va? Men jag är dålig på att komma på exempel så här out of the spur of a moment, så det, jag kan inte säga det rakt upp och ner.
Hur ser du på din egen plats i juridiken? Om du ser juridiken som ett moln och så har du dig själv där.
Vart? Jag har ju haft lyckan och glädjen att få arbeta med väldigt intressanta saker inom juridiken och fått intressanta positioner i både i lagstiftning och rättstillämpning och som drivande av det som är på gränsen mellan juridik och politik och samhälle, alltså som justitiekansler. Så min roll har ju varit, känns det för mig i alla fall, rätt så central ibland. Mm. Men samtidigt är det ju mest av allt så att jag är en av 10 000 jurister som arbetar i det här smörjmedlet och försöker vara en av dem som får det att fungera så väl som möjligt.
Jag tänkte fråga lite om juristprogrammet. Och det är nog många som lyssnar på den här podden som läser eller kanske tänker att läsa. Hur ser du själv på din tid på juristprogrammet? Var det kul och hur var det som student?
Det var väldigt kul. Det var pressande för man hade ju tentorna att se fram emot och det var ju otroligt nervöst och så. Men själva studierna, seminarierna, lektionerna, föreläsningarna, det var väldigt kul. Framförallt därför att det var ett tillfälle att lära sig väldigt mycket om samhället, men också därför att det var mycket bra kompisar och många bra diskussioner och många bra lärare. Allt var inte bra. En del lärare var dåliga och en del inslag i utbildningen var dåliga och allt för mycket var teoretiskt kan man säga och lite dumt. Ibland hade man nästan känslan av att lärarna ville att man skulle bli förvånad över att resultatet blev som det skulle bli, alltså att lagen fungerade på det och det sättet. Det skulle man nästan bli förvånad över, men fastän det ju egentligen bör vara så att juridiken ska fungera som den rimliga och goda lösningen på samhällsfrågor.
Mm.
Så att det var lite för teoretiskt och konstigt ibland, men det har jag en känsla av att det här rättas till rätt mycket nu för tiden, för nu är det praktiskt inriktat på verkliga frågor på ett annat sätt än det var på den tiden.
Och hur var du själv som student? Hade du engagemang parallellt med studierna? Eller hur såg studietiden ut just för dig?
För mig var det väldigt mycket, det präglades rätt mycket av att vi bildade familj väldigt tidigt. Så redan min tredje termin så var jag hemma och hade hand om våran son rätt mycket.
Hur gammal var du då?
Då när vi fick barn så var jag 23.
Oj!
Mm. Min fru var 21. Och då blev det ju så att då tog det mycket tid.
Mm.
Så att jag var inte jätteengagerad i föreningar och i studentlivet, även om jag var en del. Men inte jättemycket. Men jag pluggade väldigt hårt och jag pluggade väldigt odisciplinerat. Mm. Jag är rätt odisciplinerad överhuvudtaget. Och jag får kämpa med mig själv för att göra de saker som bör göras. Men jag jobbar som 17 inför tentorna, så jag lyckas ju bra på tentorna.
Men kommer du ihåg vilka delar av juristprogrammet du tyckte var roliga då? Alltså vilka rättsområden som intresserade dig och om du kände att det här vill jag jobba med?
Jag tyckte faktiskt att allt var kul. Förmögenhetsrätten var lite extra rolig får jag väl säga. Köprätt, datasrätt, skuldebrevsrätt och skadeståndsrätt. Men sen var också processrätten av någon anledning väldigt kul. Men det berodde väldigt mycket på lärarna. Framförallt på Per-Henrik Lindblom som var professor då, som hade de mest suveräna seminarier. Va? Som var så intellektuellt stimulerande och så kul. Alltså. Så det berodde mycket på lärarna. Så, men jag tyckte egentligen att allt var kul. Jag tycker inte att skatterätt är det minsta roligt idag. Men då hade vi ju lärare som gjorde att det blev väldigt kul ändå. Alltså. Så även skatterätten, eller som det då hette finansrätt, var alltså jätteroligt också. Så, nej, det var faktiskt genomgående skoj, stimulerande. Inte varje dag, men jag gillade det.
Hur var din egen så här inställning till när du var student? För vissa har ju inställningen att ja, men det som står det stämmer. Alltså juridiken stämmer. Jag ska bara lära mig den. Mm. Och så finns det andra som jag som ofta har en väldigt inte en negativ syn, men går in med en väldigt med liksom ett mål att försöka provocera fram någonting annat och verkligen försöka ställa allting på sin spets och ifrågasätta mycket. Hur gjorde du, hur kände du själv när du var student? Kändes det som att men det här stämmer, det är bara så här där, eller kunde du själv känna?
Ja, det är en bra fråga, men jag får nog säga att jag var nog väldigt lojal med regelsystemet. Det lägger data inriktat. Ibland kunde man ju tycka att det var konstigt. Men jag lärde mig det nog och försökte svara på frågorna utifrån lagboken. Det var nog det huvudsakliga. Mm.
Men tror du att det, för det är ganska utmärkande för alltså juridiken så att den är ju dogmatisk, eller väldigt dogmatisk, för man har ju väldigt klara ramar som man ska förhålla sig till. Lagen, praxis, förarbeten ställer ju upp spelplanen, och sen är det ofta inte kanske, alltså speciellt i Sverige där vi har en tradition av att man respekterar lagstiftaren, alltså riksdagen, och ska följa vad de har gjort. Vore det bra om det gick i en utveckling där säg domstolar till studenter mer började ifrågasätta men att tänka utanför de här dogmatiska ramarna?
Jag tycker egentligen, och det stämmer rätt bra med min syn på juridiken överlag, att det är politikerna som bestämmer, det är folket som bestämmer, och vi har att utföra ett uppdrag. Så i grund och botten så ska vi bygga på rättskällorna, lag, förarbeten och rättspraxis, och det är inte mycket mer med det. Samtidigt måste vi ju vara intelligenta i vår tillämpning och i vår syn på det, va? Så att vi inte ramlar på och accepterar tillämpningar av lagen som är orimliga. Och det hör till juristens roll att tänka hela tiden och att så här försvara rättsstatens fundament, och att se till att när man arbetar med juridik så halkar man inte iväg så att det blir människofientligt eller rättsvidrigt eller i strid med grundläggande idéer om hur rätten ska verka i samhället. Så tillvida tycker jag det är viktigt att man hänger med, men inte så att man har egna idéer om hur rätten borde tillämpas och så gör man så att säga. Nej, det ska man inte göra.
När du blev klar med dina studier så tjänstgjorde du en stund som lärare vid Uppsala universitet. Hur var det att stå på andra sidan bordet?
Alltså det var så att jag var lärare under ett antal terminer medan jag pluggade. Va? Mm-hmm. Så att inom det som idag är T2, det som då hette C1 och det som sen var C2 som väl är i huvudsak, ja, jag vet inte vad det är nu, men alltså inom förmögenhetsrätten och inom associationsrätten var jag lärare som elev. Det var man på den tiden, man kunde vara det. Om man konkurrerade ut med andra som vill ha det. Så det var jag då, va? Och om jag ska svara på frågan utifrån det så kan jag säga att det var ju kul, men man inser nu efteråt att man var inte lämplig som lärare. Man kunde liksom förmedla, men man begrep ju inte tillräckligt mycket. Men sen var jag tillbaka lite senare, efter några års uppehåll i domstolarna, så kom jag tillbaka som universitetslektor och var lärare i 4 terminer. Då var det väldigt kul, alltså. För då hade man ju börjat fatta vad juridiken gick ut på, och man hade kunnat sätta sig in i sina ämnesområden så pass bra. Man var hyggligt bra som lärare, och jag hade roliga kollegor, och vi gjorde upp undervisningen tillsammans. Torgny Håstad var kursföreståndare, Ulf Göransson och jag var lektorer, och det var en jättekul period, alltså.
Hur är den då mer, alltså, universitetsvärlden att röra sig i? Alltså det är nog många som alla vi kommer ju vara i yrkeslivet sen och sitta på mer en arbetsplats, men är det väsensskilt från att vara, är det en helt annan grej, en hybrid mellan att jobba och att plugga?
Eller ja, det är nog egentligen rätt bra uttryckt som du säger nu. Det är lite grann av en hybrid, för att det är ju inte som en vanlig arbetsplats där man producerar domar och beslut, utan det handlar ju om utbildning och forskning hela tiden, och det är ju någonting speciellt. Och mig skulle inte ha passat att vara där hela tiden. Men det var ju otroligt stimulerande att få vara lärare under en period och att delta i seminarieverksamhet och så på fakulteten. Men jag tycker att man kan säga ungefär som du att det blir lite genom en hybrid. Det är inte ett riktigt jobb på samma sätt som en del andra jobb man har haft. Alltså.
Hur ser du på hela... Alltså det är väldigt traditionellt så föreställer man ju att den traditionella juristbanan är att man utbildar sig sina 4,5 år, eller hur länge man nu läser. Sen så sitter man ting. Sen så kanske man, om vi tar domarbanan då, så hoppar man på domarbanan och det är väldigt så här, det är en väg och man, det är liksom vid tingstjänstgöring när man blir accepterad så är det typ att det är betyg och det är väldigt formaliserat, jag vet inte hur jag ska uttrycka det helt. Men hur ser du på det, liksom den vägen, är det bra? Men just då, domarbanan som du har gått då, som du nämnde tidigare tror jag, mm. att just det, vad du anser om att vägen är ganska utstakad, att det är man läser sina år på juristprogrammet, sitter ting, liksom kommer in och kommer till, utbildas till domare, kommer till tingsrätt, sen till hovrätt och hur ser, är det jag vet inte riktigt vad
alltså frågan är, ska man ha en öppnare domarbana eller inte? Om jag nu fattar
det. Ja, men exakt. Det är väl,
tycker att man ska ha en öppnare domarbana. Jag tycker att åklagare och advokater och kronofogdar och bolagsjurister och myndighetsjurister och andra ska kunna komma in på domarbanan lättare än de gör idag. Samtidigt är det bra att det finns en ordentlig domarutbildning så att vi får goda domare, för att den domarutbildning som vi har idag med notarietjänstgöring och hovrättstjänstgöring, den är väldigt lärorik och den skapar en kvalitet i verksamheten som är väldigt bra att ha som grund. Men sen finns det ju en otrolig massa bra jurister utanför domarvärlden som kan göra en väldigt bra insats med de kunskaper de har från andra områden och med de erfarenheter de får. Så jag tycker domarbanan ska öppnas upp ännu mer än den här idag. Den har öppnats upp som 17 de senaste 25 åren alltså, jämfört med tidigare. Men ännu mer tycker jag.
Jag tänkte höra lite om du är för detta JK, justitiekansler. Vad gör vår justitiekansler? Alltså
Man är ju statusjurist och där i ligger framförallt att man har en funktion, man har fem olika huvudfunktioner kan man säga. Man företräder staten i domstol, framförallt när staten stäms i skadeståndsmål. Man har tillsyn över myndigheterna på samma sätt som JO har, fast man har det för regeringens räkning. För JK är ju en myndighet in under regeringskansliet, medan JO är en myndighet under riksdagen. Och sen är man åklagare i tryckfrihetsmål. Så man är ett slags tryckfrihets- och yttrandefrihetsexpert kan man säga. Och ingen annan får föra åtal inom yttrandefrihetsgrundlagens och tryckfrihetsförordningens område. Sen har man tillsyn över advokatväsendet och man gör en del annat som i grund och botten handlar om att man är statens advokat kan man säga.
Hur ser du på de här rollerna? Alltså det är ju ganska många som man då utför som enskilt organ. Hur ser du på dem? Finns det intressekonflikter eller?
Det finns intressekonflikter i det, men inte värre än att de kan hanteras tycker jag. Man är både handläggare av skadeståndsärenden och sedan advokat för staten inför domstol om skadeståndsärendet skulle gå till domstol, och då är klart då har man att hantera det faktum att man försvarar sitt eget beslut ibland. Man har inte gett skadestånd och så går man till domstol och så ska man försvara det. Men det förstår var och en att det är klart att då blir det ett slags beroendeförhållande. Man blir intresserad av att försvara sitt eget beslut, men det är inte annat än naturligt egentligen. Mm. Och så man säger, det som möjligen är den svåraste intressekonflikten är väl den att man har att bevaka statens rätt i förhållande till medborgarna, samtidigt som man ska ha tillsyn över myndigheterna för medborgarnas räkning, kan man säga. Så att man ska vara kritisk mot polisen om de inte gör vad de borde och om de inte tillgodoser rättssäkerheten. Samtidigt om någon stämmer polisen för det här, så ska man försvara polisen. Och det kan vara en intressekonflikt, men den går att hantera, tycker jag. Jag tycker att JK är en väldigt bra organisation som andra länder borde ha. Det finns inget annat land som har den sortens funktion riktigt, va? Utan man har det uppdelat på de olika delarna av det som JK nu har. Men det är en suverän uppfinning, tycker jag.
Var det kul att vara JK?
Ja, det var väldigt roligt. Jag var ju 8 år och man kände verkligen att man gjorde viktiga saker. Att man kunde vara där i gränslandet mellan juridisk tillämpning och verklighet. Samhället som det fungerade, och försöka att få rättsväsendet att fungera väl i samhället. Mm. Det var huvudfunktionen, kändes det som. Att se till att folk fick sin rätt och att myndigheterna fungerade så bra som möjligt utifrån de juridiska spelreglerna. Det var jättekul och stimulerande på alla sätt.
Mm. Hur gick det till när du blev JK?
Ja, det gick till så att jag var ju rättschef i justitiedepartementet, och som rättschef i justitiedepartementet så kan man bli nästan vad man vill om man ska uttrycka så inom juridikens värld. Va?
Vad innebär rättschef?
Rättschef är att man
väldigt fin titel.
Ja, det är en otroligt fin titel. Men det är då att man har sista ansvaret inför justitieministern för lagstiftningsprodukterna. Inte bara lagstiftning, men huvudsakligen lagstiftning. Alltså medarbetarna i departementet arbetar fram propositioner, och sen är man den som granskar och ser till så att att lagförslagen är tillräckligt bra innan regeringen ska fatta beslut om proposition. I huvudsak är det där det handlar om. Så att man har ju en juridiskt väldigt viktig roll för att lagstiftningsprodukterna, det som forsar in till riksdagen, är tillräckligt bra. Mm. Och sen, som sagt, när den tidigare justitiekanslern skulle gå i pension, Hans Regner, så då fick jag fråga mig om jag tyckte det skulle bli JK, och då nämnde jag några namn och så sa jag att jag gärna själv skulle bli också. Och då fick jag bli det.
Tvivlade du någonsin på att det här är liksom, kommer jag mäkta med det här?
Nej, det tvivlade jag aldrig på. Det var ju bara en fråga om hur bra man gjorde det. Och själva juridikdelen av det, det klarar man ju alltid. Man har ju som jobbat så mycket med juridik, så det tycker man ju att man fixar. Utan frågan var väl då snarare om man skulle göra tillräckligt nyttig och göra tillräckligt bra saker. Det insåg man ju så småningom att här har man ett vapen i sin hand som man kan hantera på olika sätt. Och man kan vara defensiv eller man kan vara offensiv. Och skulle man förmå att göra ett riktigt nyttigt jobb, vad det handlar om. Och det kunde man ju tvivla om ibland. Alltså. Man tyckte att man höll på med struntsaker ibland. Men det ska man också göra som jurist. Man ska hålla på med struntsaker också. Och alltså, på det sättet kunde man ju tvivla att man vet ju inte om man själv är den bästa för jobbet. Men i övrigt, jag drabbades aldrig några våndor inför att jag inte skulle kunna göra ett någorlunda hyggligt jobb. Utan det gjorde jag.
Skulle du säga att man ska ta risker som jurist? Är det någonting, eller ska man, ja, är det någon poäng med det?
Det tycker jag är en helt central fråga som alla vi jurister ska ställa oss. Och den är jätteviktig. Och det enkla svaret är ja. Mm. Och varför är det det? Jo, det är därför att vi jurister skolas in i en värld där vi kan få för oss att vi inte ska ta några risker. Och då blir det gärna så att vi blir rädda. Mm. Och rädda för att göra fel. Och om man är inskolad i att inte ta några risker, så är det lätt att det blir så att, att man blir rädd för riskerna och man blir rädd för att göra fel. Och det får tyvärr effekten att man vågar inte riktigt göra rätt, om man ska uttrycka det så. Man vågar inte ta ut svängarna i riktigt viktiga angelägenheter, utan man drar sig tillbaka och säger att nu är jag försiktig. Försiktig, det är ett ord som genomsyrar juridisk verksamhet och som har fått en alldeles för viktig roll, för mycket spelrum i juristernas värld, tycker jag. Det är så många som säger, nu måste vi vara försiktiga. Då skrattar jag, därför jag säger, du behöver inte vara mer försiktig än du är.
Mm.
För att alla är så himla försiktiga, va? Och det, jag tycker att det lite grann förstör vår möjlighet att vara riktigt nyttiga.
Mm.
Många gånger.
Den här försiktighetsprincipen får man ju höra varje termin.
Ja.
På olika sätt liksom.
Ja. Så att det, mm. Och det är klart att man ska vara försiktig i den meningen att man ska veta att det man gör har en fast grund. Man ska ha underlag för det man gör.
Mm.
Men ibland så kan det vara så att man behöver välja en väg som man känner kanske nog ändå är en bättre väg än den försiktiga vägen.
Men från din tid som JK då man, hur länge satt du som JK?
8 år.
8 år. Då stöter man på ganska många alltså granskningar, beslut. Alltså man är ju en aktör som det mycket hamnar på ens bord i sig. Så man upplever liksom rättssverige under 8 år.
Ja.
Ganska nära inpå.
Verkligen. Verkligen är det så. Och det handlar ju då mest om hur domstols- och myndighets-Sverige fungerar, och man får anmälningar om att här är det inte riktigt bra, eller man får anledning att ta initiativ när man märker att någonting inte är riktigt bra. Så det blir ju det perspektivet lite grann. Fungerar domstolarna och myndigheterna bra eller inte? Den delen. Men det känns verkligen som man är mitt i smeten av juristvärlden i Sverige då. Mm. Då. Det gör det.
Hur pass bra skötte sig Sverige på din sätt?
Ja, det är också en bra fråga. Alltså jag blev lite besviken ibland. Därför att jag tyckte att rättssäkerheten var för dålig. Och det fanns en ohederlighet i vissa delar av rättsväsendet, polisen framförallt. Som gjorde mig väldigt betryckt faktiskt. Det fanns någon slags tillåtande stämning inför att poliser tillät sig att ljuga för att skydda varandra. Och man gick inte tillräckligt hårt åt det. Man kunde ha sagt ordentligt att det är fullkomligt oefterrättligt att någon polis ljuger inför domstol för att skydda en kollega. Och det gjorde man inte riktigt alltså. Och det gjorde mig besviken. Och jag tycker att det finns fortfarande lite då och då att man tar inte bladet från munnen ordentligt alltså.
Ja, okej. Men du var utmärkte väl dig som ganska alltså en ganska offentlig JK på din tid som fanns i debatten och som öppet kritiserade ganska mycket. Var det nytt för har tidigare JK gjort så eller hur?
Alltså jag minns ju när Ingvar Gullnäs gjorde på det här sättet när han var JK långt tidigare på kan inte ens komma ihåg riktigt när det var 70-talet ungefär var det väl. Och då var han rätt så tuff i sin ton mot en del myndighetsföreträdare. Och sen har det nog skett på ett helt korrekt sätt, fast kanske inte så att det har blivit så medialt som det nog blev under min tid när jag fick en massa mediafrågor. Och det blev intressant förstås då att JK kritiserade polisen och domstolarna så som jag gjorde. Det blev mediaintressant och det hade kanske inte gjorts tidigare, även om det kanske hade gjorts i det tysta på ungefär samma sätt som tidigare. Men jag sa det väl kanske mera, det blev så att medierna fick tag på mig på något sätt och ställde de här frågorna så att det hamnade i radio och tv.
Fick du större genomslag för dina, alltså dina synpunkter du hade på till exempel polisen eller domstolarna, att media då kunde, ja, alltså hjälpa till att det inte då skedde i det tysta, så att säga?
Ja, det var nog så. Alltså, medierna har ju en väldig makt, och om de stöttade mig i det jag sa så hade det nog en viss nytta. Samtidigt så är jag lite genant när jag är lite generad när jag säger det idag, därför jag tycker på något sätt inte att man ska låta medierna ha den funktionen så mycket, och den går överstyr ibland, va? Så det är inte riktigt bra. Så jag är inte så där särskilt stolt över att jag samverkade med medierna egentligen, utan tycker nog egentligen att det ska ske genom beslut och genom åtgärder utanför medierna. Jag tror att jag möjligen ett tag var som lite förtjust i den här möjligheten att påverka med hjälp av medierna.
Vad tycker du att media ska ha för uppgift?
De ska göra en väldig massa saker, men inte minst då, om vi nu talar om det här, granska myndigheterna och se till att människor får veta om det finns missförhållanden. Men jag tycker att det har blivit lite för populärt att göra stora saker utav det här. Jag tycker att mycket av det som har skett i medierna när det gäller granskningen av till exempel Riksrevisionen och Karolinska institutet, om vi tar det som hänt på senare tid, har blivit för fokuserat vid att hitta syndabockar och att göra för stor sak av fel som inte har varit så särskilt stora. Så jag är lite rädd för att medierna populariserar sin granskande verksamhet för mycket.
Mm. Och sker det då när media gör det? Sker det på ett medvetet sätt, eller handlar det bara om att media inte har den då, i det här fallet, juridiska kompetensen att veta vad som är, säger med Riksrevisionen då, att veta vad som är, ligger utanför, vad som är okej?
Ja, alltså den frågan är så otroligt komplex, va? Alltså jag tror nog i och för sig att de har kunskaper, men det blir en så stark drivkraft för medierna att ha gjort någonting verkligt nyttigt, så man vill gärna att det ska synas på resultattavlan och lysa i eldskrift, så att säga. Det var helt okej att kritisera riksrevisorerna, och det var en bra granskning som Dagens Nyheter gjorde, men de hade inte bort avgå. I varje fall inte alla tre. Kan möjligen någon av dem. Men det var liksom, fick alldeles för stora proportioner, och det ledde iväg till någonting som faktiskt var för mycket. Det är likadant med Karolinska institutet, Macchiarini-affären. Det finns någon slags drivkraft i medierna och samverkan med alla som debatterar kring ärendena som gör att saker och ting får för stora proportioner.
Hur kändes det så här, på ett personligt plan, att få så mycket media liksom utrymme som JK?
Det var väldigt stimulerande, va? Det var ju kul. Man hade aldrig varit känd tidigare, och nu plötsligt så satt man i tv-soffer och radiointervjuer och alla möjliga sådana sammanhang. Det var stimulerande och kul. Och efteråt kan jag ändå se tillbaka och tycka att jag fångades för mycket av det. Va? Det var för kul på något sätt. Va? Man borde inte ha riktigt fångat så mycket av det mediala som jag nog gjorde.
Mm.
När du var JK då, när du kollar tillbaka på det, vilka granskningar eller beslut är det som har, ja, är det något du kommer ihåg särskilt och så här? Alltså vi har ju Kvick såklart, som vi kanske kommer in på lite senare, men förutom det då kanske något som...
Alltså det som var, det var ju en himla massa ärenden och granskningar som var intressanta och roliga att tänka tillbaka på, men det som var viktigast, det var det som vi gjorde tillsammans med Hans-Gunnar Axberger, som handlade om att undersöka ett antal resningsärenden för att se om domstolarna tillämpade rättssäkerhetskraven i brottmål på tillräckligt bra sätt. Och det tyckte jag att det visade sig att domstolarna inte gjorde. Det var att man tillämpade beviskraven på ett för slarvigt sätt eller på ett för legärt sätt, och det fanns en del att jobba med i bevisvärderingsverksamheten i domstol. Det var det viktigaste vi gjorde, tycker jag. Sen var det en massa enskilda ärenden som också var väldigt spännande, som när vi undersökte försvarets helikopterupphandling och neurosedynskadorna på ett 100-tal barn på 60-talet och bordellaffären från 70-talet. Det var en massa sådana här saker som var spännande och viktiga och roliga och bra. Och jag kan prata om var och en av dem länge, men när man tittar tillbaka på det så ser man att det var mycket som hände som var intressant.
Men för att återknyta till det här med domstolarna då, var det kontroversiellt när det kom, alltså att domstolarna inte var alltså med bevisningen då?
Ja, det var det. Det var kontroversiellt, och det var ju många som var arga och tyckte att det var inte befogat att kritisera domstolarna på det sätt som vi gjorde från JKs sida. Så visst var det kontroversiellt, och det var en debatt omkring det. Och en hel del missnöje, om man tyckte att JK hoppade över skacklarna och la sig i för mycket i dömandet och sådär. Och JK är en regeringens myndighet, och då kom det här upp att här är det regeringen som regeringens förlängda arm som ger sig in i domstolsverksamheten, och är det särskilt bra? Och sådana saker kom upp.
Just det. Och för vi har ju i Sverige fri bevisvärdering i domstolarna. Mm. Är det, alltså, hur ser du på den principen, så att säga? HD tog ju upp ganska nyligen det här balkongfallet, som inte handlade då kanske om värdering, men i alla fall en bevisfråga. Mm. Är det bra att det ligger ganska mycket inom ifrågavarande domares fria skön att värdera och se hur bevisen är, eller bör man på något sätt formalisera det, vad som ska gälla?
Man bör inte formalisera det, utan den fria bevisprövningen är precis som den ska vara, men den måste skötas väldigt omsorgsfullt. Så det får inte vara så att domaren låter sig övertygas om att någon är skyldig och därför dömer, utan man måste verkligen gå igenom bevisningen väldigt noga och se, har jag här tillräckligt mycket så att jag nästan matematiskt kan räkna ut att personen är skyldig? I princip ska det vara så, alltså man verkligen säkrar upp sin bevisprövning ordentligt och också redovisar den i domen. Så fri bevisprövning, yes, men omsorgsfullt som bara den.
Hur ofta sker resning? Jag tänker att det är ett extraordinärt rättsmedel.
Ja, resning i brottmål sker väl. Ja, så nu var det ganska mycket där några år, men just när jag var i JK. Men annars är det väl bara en gång vartannat år i genomsnitt sedan 50-talet. Ungefär så här.
Det leder oss ju in lite på kvickärendet, kan man säga, som nog för de flesta är. De allra flesta, speciellt juriststudenter, har nog, det har nog hängt med och varit någonting man har hört om och läst om. Kan du kort bara redogöra för hur kom du i kontakt? Vad är kvick och hur kom du i kontakt med?
Jag kom i kontakt med det på riktigt år 2006 när jag fick granska ärendet som JK. Dessförinnan hade jag ju läst väldigt mycket om det förstås från mitten av 90-talet och fram till början av 2000-talet när han dömdes för 8 mord i 6 rättegångar. Så att jag hade ju på det sättet varit med och lyssnat på debatten, och det var uppe på Svensk juriststämma något år i början av 2000-talet och så där, när Leif G.W. Persson sa att det här är feldömt och så. Men på riktigt professionellt så fick jag inte anledningen att syssla med det förrän 2006 när åklagaren och förhörsledaren anmäldes till JK av advokaten Pelle Svensson. Och då granskade jag det utifrån den anmälan som var väldigt omfattande och kom fram till att det fanns inte någon anledning att gå vidare. Han menade att man skulle väcka åtal mot åklagaren och förhörsledaren för att de hade gjort sig skyldiga till tjänstefel. Och den genomgången gjorde jag och fann att det fanns inte anledning att göra det och heller inte någon anledning att granska ärendet vidare.
Sen gick det några år, och hur, för du har ju varit ganska mycket, eller för några år sedan, mycket i media och diskuterat det och debatterat det. Hur kom det upp då?
Då kom det upp genom att 2006, debatten fortsatte och man hörde en massa om att Hannes Råstam granskade ärendet och Leif G.W. Persson och Jan Guillou fortsatte att kritisera domarna och sådär. Och jag kände både Hannes Råstam och Leif G.W. och jag träffade dem och vi pratade om det och sådär. Och så småningom då, 2012, så fick jag frågan av Sveriges Radio om jag ville vara med i ett kvickspecial i Studio 1 sommaren 2012, någon gång i augusti skulle det vara. För att jag hade ju varit i JK och granskat det här, och sen var Hannes Råstam på väg med en bok och han hade kommit med ett par dokumentärer som gav det bestämda intrycket att Kvick var feldömd. Ja, och då sa jag okej, jag är med, och jag minns att jag då tänkte att ja, men han är nog feldömd och nu ska vi se om det finns anledning att kritisera rättsväsendet för att de har dömt honom fel. Och inför det där programmet så läste jag på igen och fick så småningom anledning att verkligen sätta mig in i det ordentligt, och så småningom också anledning att förstå att Råstam var fel ute. Därför när jag väl hade satt mig in i det ordentligt och skulle delta i det här programmet, så insåg jag fullt ut att han hade missat det allra viktigaste. Och många, och Gio och GB hade var på väg och de hade också missat det allra viktigaste. Nämligen att det var helt okej utredningar och det fanns så mycket bevis mot Sture Bergvall, Thomas Quick som han hette då, att det var ingen tvekan om att det var rätt att döma honom. Och då skrev jag en debattartikel i Dagens Nyheter precis innan det här programmet skulle vara i Studio 1 i augusti 2012. Och från den debattartikeln och framåt så var det under ett par år väldigt, väldigt mycket debatt där jag stod i stort sett ensam mot en massa personer som menade att jag var ju helt ute och cyklade, som försvarade åklagare, polis och domstolar för de här domarna.
Hur var det att, som du sa, du stod ensam, hur var det att när det då stormade som mest, och du hade på andra sidan så att säga, så fanns, som du nämnde, Leif G.W. och Jan Guillou, som är väldigt profilerade kriminologer eller journalister. Var det tufft?
Alltså det var
jobbigt.
Det var ju tufft ibland på så sätt att alla skrev elaka saker om mig och sa elaka saker. Det var en storm utav elakheter och kritik. Och de ville att jag skulle avgå från Högsta domstolen och allt möjligt. Det var verkligen, man kände verkligen att alla var emot mig. På sätt och vis var det tufft, och samtidigt var det väldigt stimulerande, måste jag säga. Därför att det var otroligt skönt att veta att man hade rätt. Och att känna det här att jag gör det här som måste göras mot alla som inte riktigt har förstått hur det ligger till. Det fanns faktiskt en rejäl stimulans i det. Det var frustrerande att inte människor lärde sig bättre och förstod bättre vad som hade hänt. Men det var faktiskt samtidigt väldigt stimulerande. Och jag satt med mig själv framför datorn då och tänkte, är jag galen som håller på det här sättet? Alla hoppar på mig. Och så skrev jag till mig själv och insåg att ja, men det här måste jag ju göra. Det finns ju inget annat. Och det är egentligen ganska kul också.
Men, för det finns ju, alltså, jag menar, som du tidigare sa, så du var JK och granskade liksom ärendet då 2006. Mm. Och då finns det ju de som liksom påstår att du talar i egen sak, i och med att du faktiskt var... Är det så?
Ja visst, alltså, det blir ju på sätt och vis. Alltså, jag granskade ju det där och sa att det här är okej. Så att det blir ju så att jag försvarar mig själv också. Ja, men det finns massor med sådana inslag i det. Men det påverkar inte sanningen. Utan sanningen finns där. Den är som den är oavsett alla konstigheter, så att säga. Va? Mm. Och jag är fullkomligt bombsäker på vilken sanningen är. Och då människor misstolkar det här med att det har varit ledande frågor i polisutredningen. Åklagaren har inte berättat allt för domstolen som han borde ha berättat. Det var konstigheter med att Kvick åt benzodiazepiner och han var påverkad och allt möjligt. Men allt detta saknar betydelse inför sanningen. Det är det som är det stora med Kvickärendet, att det finns en sanning. Man kan liksom inte diskutera vad som är rätt och vad som är fel, utan det är på ett visst sätt. Man kan inte tycka om det. Det är det som är bra med Kvickärendet.
Mm. Ja, okay. Men jag gissar om Leif GV hade suttit här, så skulle väl han ha, om du har sanning ett, så har han en alternativ version på liksom, så här gick det till exakt. Men är det, alltså, att det finns alltså helt olika, alltså fundamentalt olika syn på hur det var, eller vad är det liksom, för det är ju väldigt som det har presenterats i media, så finns det liksom ett väldigt avstånd mellan, säg dig då, och många i pressen och företrädare.
Ja, det gör det ju, för att de hävdar ju att jag har fel så här. Men i grund och botten handlar allt om frågan, begick han de här morden eller inte? Det är egentligen det som allting handlar om. Och där finns det bara en sanning. Det skulle kunna vara så att han begick några och inte alla. Men det kan vi bortse ifrån. Och då spelar det liksom ingen roll vad man påstår och vilken syn man har, va? Därför att sanningen är antingen den eller den. Det är antingen svart eller vitt. Och det är det som är min trygghet. Man kan tycka vad man vill, så att säga. Men antingen har jag grundfel eller också har jag grundrätt. Och jag är helt säker på att jag har grundrätt. Så då kan de alla tycka vad de vill, så att säga. Mm.
När man hör dig prata nu så låter du väldigt självsäker på det här. Har det funnits tillfällen då du har tvivlat? Då du har känt så här...
Alltså, det fanns många sådana tillfällen före 2012. Mm. Innan jag verkligen satte mig in i det. Och sen har det funnits tillfällen då jag har tvivlat på om jag gör rätt. Ja, det har inte funnits något tillfällen efter 2012 då jag har tvivlat på huruvida jag har rätt. Därför att det är så uppenbart, så att säga. Det kan alla se. Det är hur lätt som helst faktiskt. Så lätt är det. Men däremot kan man ju diskutera om man ska hålla på och snacka om det på det sätt som jag gör, va?
Mm.
Och det är det som mina kollegor på alla möjliga håll tycker att det ska man inte göra. Även om det är så att jag har rätt. Och jag tror nog att alla jurister av någon kvalitet inser att jag har rätt. Det tror jag faktiskt.
I att han är skyldig?
Alltså jag uttrycker mig inte så, men att det fanns tillräckligt med bevisning så att det var rätt att döma honom, så att säga. Okay. Det är det som är frågan, skandal eller inte? Var det rätt att döma honom? Det var rätt att döma honom. Jag tror att alla som har tittat lite grann ordentligt på det här, jurister som kan bevisvärdering, de förstår mycket väl att jag har rätt. Mm. Det kanske är utmanande att säga, men jag tror faktiskt att det är så. Det går inte att missa. Och då är ju bara frågan, ska man säga det eller inte? Det kan man diskutera. Det är en mycket, mycket svårare fråga. Ska man hålla på och säga saker som faktiskt innebär att man säger att en person som har frikänts från 8 mord, i realiteten säger jag ju att han är skyldig till dem, fast jag inte uttrycker mig på det sättet, va?
Mm.
Ska man göra det? Det kan man verkligen diskutera. Och det har jag också tänkt igenom 1000 gånger.
Ja.
Och det har jag tvivlat om ibland, om vad som är rätt och fel, va? Men jag är så självsäker även där, så att jag till slut så är jag säker på att jag gör rätt.
För du nämnde att reaktioner bland kollegor och så var det att man kanske inte bör vara så högljudd om det.
Ja.
Men har det också varit, alltså dina allra närmsta kollegor, alltså inom Högsta domstolen, som har påtalat det?
Jag vill inte gå in närmare på hur det har varit i Högsta domstolen, så jag kanske gör det så småningom. Men det har funnits båda sorternas synpunkter, om jag säger så mycket.
Mm.
Det har det.
Ja. Hur har det känts då att också inom juristsfären, så att säga, att det har riktats åsikter då offentligt om att du inte bör tala om det, offentligt i alla fall, i egenskap av justitieråd? Har det liksom på ett personligt plan varit jobbigt att vänner som kanske fortfarande är vänner men vill väl, uppmanar en att inte göra saker?
Ja, det är en bra fråga alltså, för att det är verkligen en fråga som man har haft anledning att ställa sig. Är det här jobbigt eller inte? Och det är klart, ibland så har det varit jobbigt när man har känt att alla har varit emot den, och samtidigt kan jag inte tycka att det är särskilt jobbigt, därför att jag har varit så helt övertygad om att det här måste göras. Så då är det liksom alla andra som är dumma och inte jag. Det blir ju känslan, va? Och det kan man ju tycka är lite väl självsäkert, men jag har tänkt igenom det så ordentligt, och jag ser framför mig de här personerna, det är kanske 6 personer det handlar om i rättsväsendet eller dess närhet, som har varit oerhört hårt anklagade för manipulationer, falskspel, tjänstefel, otroligt allvarliga saker i en brottsutredning, som säger vi har inte gjort det här, vi har gjort jobbet så bra vi har kunnat, och jag ser att det har de gjort, och de har ändå utsatts för allt det här, och det har påverkat deras liv rätt mycket, och jag tycker det är orimligt att bilden ska få vara den att de får stå där vid en skampåle som inte är deras. Det är helt orimligt. Då tycker jag att det är viktigt att säga sanningen.
Det tillsattes ju en som heter Bergvall-kommissionen som kom efter då att Bergvall beviljades resning här förra 2 år sedan, kanske 1 år sedan.
Sista resningen var för 3 år sedan, 2013.
Ja, och sen valde åklagaren att inte gå vidare med det till domstol.
Ja.
Och får det prövat igen. Jag har 2 frågor då. Vad tycker du om Bergvall-kommissionen? Och var det synd att det inte kom till en riktig prövning, så att säga, igen?
Om vi tar den andra frågan först, så var det synd därför att alla har uppfattat det som så att det står klart att han är oskyldig. Genom att allt lades ner förr eller senare så tror folk att ja, men då är det klart att han är oskyldig. Hade man gjort en prövning igen så hade man upptäckt att det var inte läget. Va? Nu släppte man på allt. Och det var synd, det var fel, därför att det gav människor en alldeles felaktig bild av hur det faktiskt var. Sen är din andra fråga, vad tycker jag om Bergvall-kommissionen? Och då får jag väl säga att jag tycker att det är ganska illa att en svensk statlig utredning kan göra ett sådant jobb som de gjorde. De utgick ifrån att det var fel att döma Thomas Quick, och att man skulle utifrån den förutsättningen avgöra vad det berodde på att det blev fel. Men då har man slagit en kullerbytta som innebär att man kan inte hamna på huvudet. Man hamnar på huvudet, man kan inte hamna på fötterna, så att säga, efter det. Så att jag tycker att det var en, om jag ska säga som det var, så tycker jag att det är en katastrofal utredning.
Hur kändes det att skriva en bok om allt det här?
Det var ganska skönt. Jag gjorde det när jag märkte att det jag sa inte gick hem. Mm. Nu måste det i alla fall dokumenteras och skrivas en bok om det, så att det finns det dokumenterat en gång för alla. Och sen får folk, om de vill, läsa det här och förstå det eller inte. Så det var skönt att skriva igen det.
Var det kul?
Ja, jag ägnade hela 2014 åt det. Mm. Jag jobbade ju samtidigt, men jag skrev det där under 2014 och det var skönt att bena upp alltihopa och få det på papper.
Hur, när du kollar tillbaks på Quick, på egentligen på själva ärendet som sådant och det som liksom har varit i media och allt sånt här, hur har du gått stärkt ur det på ett både personligt och juridiskt plan, eller hur har det varit, har det tärt på dig?
Nej, det har absolut inte tärt på mig, även om det ibland har varit väldigt frustrerande, det har det ju. Men jag tycker nog att jag har gått stärkt ur det personligt, på så sätt att jag har lärt mig mycket om hur man ska vara och hur man inte ska vara. både av hur jag själv agerade och inte agerade och av hur andra har gjort det. Jag tycker att jag har förstått att man måste låta bli att bli arg på folk för att de tror på ett visst sätt, så att säga. Jag blev arg på folk för jag tänkte, det borde, måste man ju fatta det här. Och jag kände dem nästan som mina fiender ett tag. Och nu så inser jag att ja, men de fick väl tycka hur de ville och tänka hur de ville. Visserligen så gjorde de det lite dåligt, men det är inte min sak att bli arg. Och överhuvudtaget tjänar det ingenting till att bli arg och att skaffa sig fiender. Det är bättre att föra en rejäl debatt i sakfrågorna och respektera varandra. Så att jag tänker nog aldrig mer bli arg mot någon motstånd, på någon motståndare. Och det är en rätt viktig lärdom alltså, faktiskt.
Ja, jag har en liten personlig fråga som vi diskuterade lite innan. När du sitter där i HD som justitieråd, när du går in i rättssalen och vet att nu ska jag döma i det här målet, vad tänker du då?
Ja, för det första ska man kanske säga att de allra, allra flesta mål som vi avgör, de avgör vi ju utan att parterna är där, på handlingarna. Så då är det ganska odramatiskt när man går in och sätter sig i föredragningsrummet och snackar med de andra och med föredraganden. Men ibland är det ju mer högtidligt när man har parterna där och man har huvudförhandling.
Mm.
Och då känns det högtidligt. Och då känns det att det här är lite grann av ett skådespel som sker inför öppenheten, inför människorna. Och det ska hanteras på allra bästa sätt. Så det känns ansvarspåliggande och högtidligt. Det är det.
Men fråga tidigare, hur gick till när du blev JK? Hur går det till när man blir justitieråd?
Nu för tiden söker man jobbet, men det är bara de senaste 3-4 åren det har varit så. När jag blev justitieråd så skedde det i en intern process i regeringskansliet. Riktigt hur det går till, det vet jag inte, men det slutade i alla fall med att justitieministern ringde mig och frågade om jag ville bli justitieråd.
Mm.
Och nu är det som sagt bara en normal ansökningsprocess idag.
Hur kändes det att bli tillfrågad att bli justitieråd? Var det trumfade liksom JK-ämbetet? Eller är de, går det ens att jämföra dem? Är det två alltså olika grejer?
Det är två olika saker. Så, då kändes det väl som att någonting annat skulle man göra. Det var två jobb på så hög nivå så det kvittade väl vilket man hade. Men det var dags att göra någonting annat. Och jag blev ju glad när hon ringde. Men jag visste ju samtidigt att justitieråd skulle jag kunna bli. Det var inget konstigt med det. Så jag hade ju varit JK och jag hade varit rättschef för justitiedepartementet. Och då var det självklart att man skulle kunna bli justitieråd om man ville.
Var det något du tänkte när du var student?
Nej, det gjorde jag aldrig.
Mm.
Jag hade inte så mycket föreställningar om vad jag ville bli. Jag började egentligen läsa juridik för att jag ville bli diplomat. Mm. Och trodde att det var bästa sättet att bli diplomat på. Men så småningom blev jag så intresserad av juridiken så att det tog överhand och det där med diplomat försvann.
Mm. Hur är stämningen då på HD?
Mycket bra.
Den är bra.
Väldigt bra. Alltså, vi har fantastiskt kul. Och det är ett jobb som för jurister är guldläge, verkligen. Det är... vi har verkligen trevligt och roligt och spännande på alla sätt.
Ja, men jag tänkte fråga. Vi har rykten om att du är ofta inrättar ett pingisbord på arbetsplatsen. Men ni har inget i HD. Eller hur ser det ut där?
Det finns alltid ett pingisbord i HD, men det står inte uppställt så ofta. Och det är egentligen bara hos JK som vi gjorde det. Men där hade vi ett pingisbord uppe för nästan för jämnen. Och spelade ganska mycket.
Är du bra på pingis?
Nej, det är jag inte. Jag har spelat mycket seriepingis på låg nivå. Men Tony Håstad till exempel är oerhört mycket bättre. Han är en elitspelare, så han slår mig med 21-5, 21-6. Ja, nu är det 11 förresten. Nu blev det 11-3, 11-4 då.
Vad bidrar man i egenskap av före detta IK till som justitieråd? Har man en, bidrar man med något speciellt beroende på sin bakgrund, eller är alla justitieråd ganska att man har koll på det mesta?
Alla justitieråd är inte lika, utan man kommer från olika världar. Man kan säga att man kommer från den akademiska världen, från domarvärlden, från lagstiftarvärlden och från advokatvärlden i huvudsak. De fyra världarna. Och jag kom ju som dit som JK, men framförallt var jag lagstiftare. Jag hade hållit på med lagstiftning i 17 år sammanlagt. Så det är framförallt lagstiftning jag har hållit på med under min karriär. Men de åren som JK, de lärde mig ju en del om hur bevisprövningen går till i brottmål. Så det tyckte jag hade med mig en del. Och sen hade jag med mig en del om skadeståndsrätt och yttrandefrihetsrätt, där man blir expert som JK. Så att där kunde jag väl bidra lite grann på det rent fackliga området. Annars är jag inte någon särskild expert inom något område. Jag har ju varit rättschef för civilrätt, så någorlunda bra är jag ju på förmögenhetsrätt och familjerätt. Men jag tillhör inte de som är allra mest expert på något område egentligen.
Vad har du för andra intressen då, förutom juridiken?
Ja, nu för tiden, förr i tiden var det sport, men nu för tiden är det mera kultur, samhällspolitik, religion och hur man är som ska vara som människa, moralfrågor.
Hur yttrar sig det? Är det mest att du läser om det, eller är du utövar du på något sätt de här intressena?
Jag utövar dem lite grann allihopa på så sätt att jag tänker mycket på dem och skriver om dem. Och deltar lite grann i föreningsliv och sådär på ett sånt sätt att jag får tillfälle att utöva det.
Men du är aktiv på sociala medier och så, eller hur?
Ja, jag är aktiv på Facebook. Och det är väl bara det. Jag är inte på Instagram och inte på Twitter.
Men du har din blogg? Eller din hemsida?
Ja, jag har min hemsida. Den skapade jag just för bokens skull. Va?
Mm.
För att jag skulle kunna lägga ut en del material där som inte hamnade i boken och kunna debattera boken efteråt. Men så blev det ju så att så småningom så bestämde jag mig för att nu får det vara slut med kvickdebatten. Och då använde jag hemsidan för annat också.
Mm.
Så... Ja, där är jag ju lite aktiv.
I och med hemsidan då, du skriver ofta varje vecka om aktuella händelser, om du har tidigare skrivit i UNT. Bör domare idag vara mer aktiva i sig den allmänna debatten utan att uttala sig i enskilda fall och enskilda frågor? Är det eftersträvansvärt att, och då kan vi tala högsta domstolen, vi kan tala tingsrätter och hovrätter. Bör domare synas mer och förklara domar, låta sig intervjuas?
Jag tycker att man ska låta sig intervjuas och förklara och göra juridiken begriplig.
Mm.
Och där är det rätt bra som det är nu, tycker jag. Jag tycker att domarna, framförallt åklagarna, men även domarna har blivit mycket bättre på det. De ställer upp och förklarar och gör det på ett väldigt bra sätt. Så det finns inte mycket mer att önska, tycker jag. Sen det här om man ska delta i debatten också, det tycker jag faktiskt det var så ens en sak. Det är bra att det perspektivet kommer in, men det är också så att det kan vara känsligt om man blir allt för profilerad som domare. Om alla vet att det där är en person som är sverigedemokrat som sitter och dömer, eller det där är en vänsterpartist som sitter och dömer, eller det där är en person som har uttalat sig väldigt, väldigt aktivt om barnäktenskap eller vad det kan vara, så kan det vara ett problem också. Så lite, man måste tänka på det där lite grann, att man inte blir allt för utspoken.
Vad vill du göra efter HD?
Ja, det kommer ju rätt snart för min del. Det är ju bara 4 månader kvar tills jag blir pensionär. Och då ska jag ägna mig åt en massa annat. Jag har en lista som jag bär runt på där jag skriver upp saker.
Bockar av.
Ja, just det. Så, det är mest på skoj, men jag har sagt till mig själv att jag ska ägna 30% av tiden åt att förkovra mig på områden där jag tycker att jag behöver förkovra mig.
Mm.
30% av tiden åt att hjälpa till utan någon ersättning eller något sådär. Mm. Verkligen försöka hjälpa de som behöver det. Jag har dåligt samvete för att jag har hjälpt till för dåligt. och jag vill ge igen lite grann. Mm. Och 40% är resten då. Då får man göra vad man vill. Mm. Så blir det ungefär. Så får vi se vad det blir när jag är bestämt.
Hur är, din, hur är du som pappa? Du har ju 3 barn.
Ja.
Nej. Hur är den rollen?
Ja, alltså, jag, kärleksfull i alla fall. Kanske lite för självcentrerad. Man har alltid dåligt samvete för att man var för självcentrerad. Man borde ha ägnat sig mer åt barna för deras egen skull. Va? Det tror jag många föräldrar som känner. Och man hade för mycket jobb. Jag hade för mycket jobb under barnas uppväxt. Det är väl det som jag tycker jag har varit dålig på. Annars så tror jag väl att jag var närvarande och hyggligt bra.
Mm.
Det var, man höll ju på att uppfostra för mycket och hade för mycket idéer om saker och ting. Men
det kan jag tänka mig att man får som förälder.
Ja,
absolut.
Som vad man ska vara som förälder, det perfekta föräldraskapet är ju det där man ger sitt barn kärlek och trygghet och intresse. Och sen låter man barnet blomma. Ibland så måste man sätta vissa gränser. Men uppfostran, det är överskattat alltså.
Det är så?
Mm. Mm. Det är överskattat.
Och jag har egentligen bara en slutlig fråga, om inte du har någonting.
Nej, jag är nöjd.
Det skulle vara jättekul att veta vem som skulle spela dig i filmen om dig själv.
Ja, jag hoppas att det inte görs någon film om mig själv. Det kommer det inte att göra heller. Därför att det finns ingen anledning att göra någon film om mig. Så att det...
Ingen Skarsgård, nej.
Ja, men så bra. Så intressant att du sa det där. För att någon som skulle, om man har någon anledning skulle råka göra någonting. Det skulle så fall vara om Kvicka-ärendet. Därför att det är ju lite samhällsintressant. Mm. Och skulle någon göra en film om Kvicka, så skulle det kunna vara Gustav Skarsgård. Inte Alexander, han är lite för snygg, va? Gustav Skarsgård skulle kunna vara. Han har lite grann samma kroppskonstruktion som jag.
Ja, men det ser jag.
Ja.
Den här filmen skulle jag
säga. Ja, den är säkert jättebra.
Har du någonting du vill säga till de som lyssnar, som har lyssnat på det här?
Om man nu talar till unga jurister, så tycker jag att det bästa tipset är att lyssna på sig själv när det gäller vilken karriär man ska välja, och att man känner att man verkligen kan satsa sig själv och tycka att det här vill jag verkligen göra. Att man trivs med sitt jobb, så att säga. Det gör man med nästan alla juristjobb, men man ska verkligen känna att man är sann mot sig själv i det jobb man gör. Och när man väljer fortsätt. Man har ju en så himla bra framtid när man har tagit sin juristexamen. Vi har det ju ovanligt bra, vi jurister. Det finns möjlighet att göra allt möjligt för de flesta av oss. Men att välja med hjärtat då lite grann. Man lever bara en gång, och sin yrkeskarriär ska man välja lite grann med hjärtat, tycker jag.
Mm.
Ja, men då får vi tacka så jättemycket för att du valde att vara med. Det är en jättebra och intressant intervju.
Ja, jätteintressant. Mm.
Tack ska ni ha, vad roligt att ni kom hit.
Ja,
alltså, jag fick komma hit.
Ja,
ja, det var väldigt trevligt. Tack för fikabrödet.
Ja, detsamma.
Ja.